Det var ju den 19 juli har jag för mig som jag var här. Kan det stämma? Ja. Och påbörjade då en undervisnings... ja, inte serie, men det blev ju två gånger på det här viset. Om andens nådegåvor. Så det ska vi fortsätta med nu idag. Hoppas jag att inte den här apparaten sätter igång och ljuda här. Utan att den är bra avstängd. Tackar så mycket för att jag fick möjligheten att återkomma. Och det är ju nästan lite väckelseatmosfär när man möts på det här sättet som vi gör idag. Trångt och härligt och gemütligt. Och vi får skapa utrymme. Det fanns ju en väckelsetid i Sverige som man kallade för den nedbrutna väggens väckelse, eller då man fick börja i köket och sen räckte inte köket till, och sen var det att bryta ner en vägg och så in i ett större utrymme och så samlades man där. Så det är lite sådan känsla nu idag när vi möts här. Herre, jag vill tacka dig för att du återigen har gett oss möjligheter att samlas i ditt namn. Vi vet att inget namn är bättre än det. Inget namn är före det. Inget namn är högre än det. Utan ditt namn är höjt över alla andra namn, Herre. Vi vet också att din ankomst är nära. Det står verkligen för dörren. Det är så att det skulle kunna hända precis när som helst nu. Och det längtar vi efter. Det är ju det vi önskar. Vi har ju inte den här jorden som vårt hem egentligen, utan vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi att du ska komma tillbaka för att hämta oss till dig, Herre. Och det ber vi om att det ska ske snart. Så kom, Herre Jesus Kristus. Och tack så mycket för att du, helige Ande, också är med nu och är närvarande och påverkar oss, Herre. Och jag ber för egen del att du kan använda och bruka mig nu, så att det blir till nytta detta som vi samlas till. Ske så din goda vilja. Den är alltid bäst. Tack så mycket för bönesvar. I Herrens Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ja, jag sa ju då förra gången att det här ämnet är ju inte något som man kan klara av på ett par samlingar. Utan det går åt... lång tid för det. Och kanske är det så att vi inte riktigt kan gå i taket med det. Utan vi blir inte färdiga med det här ämnet. Samtidigt är det ju så att när Jesus Kristus kommer tillbaka, så förstår vi att den helige Ande på något sätt kommer att vara med i uppryckandet vi ska få del av, eller hur det nu kommer att gå till. Men den helige Ande kommer att vara med och vara verksam i detta när vi ska mötas på himlens skyar och när vi ska vara i himlen. Det är andliga ting det är frågan om. Och det betyder att när jag nu tar fram Apostlagärningarna, det andra kapitlet, och läser där inledningsvis för de här två samlingarna som blir idag. Jag ska hålla på en liten stund nu och sen gör vi ett kort avbrott, va? Och så fortsätter jag en stund till. Ni som har kommit hit nu kommer ju knappast härifrån, utan nu sitter ni ju bra där ni sitter. Så att det är så trångt så att det inte är lätt att gå ut, utan det är lika bra att vara kvar. Så här heter det i Apostlagärningarna kapitel 2 från vers 1, och jag läser till mig vers 4, och sedan går jag vidare till 12 och 12-18. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av den helige Ande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Och så går vi till vers 12. I sin häpnad visste man inte vad man skulle tro, och de frågade varandra, vad betyder detta? Det är alltså folket som ser det här hända och som möter lärjungarna som uppfylls av den helige ande. Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem. Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta, lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de här männen är berusade, det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Andens nådegåvor är inte våra naturliga förutsättningar. Det är inte att jag till exempel kan vara väldigt duktig på att dammsuga hemma eller så. Eller att du gör något annat sådant, tekniskt eller vad det nu skulle vara. Utan det är andliga gåvor som ska vara i bruk i en andlig tjänst. Så det får vi tänka efter så att vi inte tycker att ja, men jag kan ju också ha en gåva för att jag är ju duktig på som frisör eller någonting. Och så tänker man att det skulle vara ungefär detsamma. Men det är inte det. Vi måste komma ihåg att det är andliga nådegåvor som syftar till att uppenbara den helige andes verkan och att vi ska kunna känna igen den helige andes kraft i detta. Så vi är beredda på att vi kan skilja lite på det. Sen kan vi vara duktiga på olika sätt, så det är inte frågan om det. Och jag tänkte ju på, när jag avslutade förra gången, så sa jag det att vi ska kunna identifiera nådegåvorna. Ganska mycket i alla fall, både i vårt eget liv men också vad som kan finnas i församlingen eller den kristna gemenskapen bland en grupp lärjungar, så ska vi kunna veta lite hur det är med andens nådegåvor ibland oss. Så mycket behöver vi så att säga låta anden uppfylla oss så att det går att iaktta, eller vi kan känna av det här lite grann när vi möts. Ja. Så, och då tänker jag också att det här är jätteviktigt i den här tiden som vi lever i nu. Så är det någon gång som andens nådegåvor ska vara i bruk, så är ju det i den sista tiden, strax före Jesu tillkommelse. Då behövs det kanske ännu mer utav detta än innan. Och vi har ju löfte om att då ska Guds ande vara utgjuten på ett nästan alldeles särskilt sätt i den sista tiden, i den yttersta tiden. Och jag tror vi lever där. Jag tycker om att läsa litteratur som tar upp andens nådegåvor och det som har med anden, den heliga ande, att göra. Och just nu så läser jag den här boken utav Peter Damling eller Damling. Och han skriver om Levi Petrus här på ett ställe, där ju Levis arv, den här boken heter, på sidan 72. Med utgångspunkt vad som hände 1906 eller 1907 borta i Los Angeles, när Guds ande föll över folk där väldigt kraftigt. Och så kommer detta sedan då till Sverige. Och då skriver han så här: många gamla samfundsledare trodde att de skulle kunna stå vid sidan av väckelsen och leda den, fastän de inte var själva uppfyllda av den helige ande på det sättet. Ja, han skriver, man ska få inflytande över rörelsens folk, tänkte man sig. Men då säger Levi Petrus så här, man kan inte få inflytande över rörelsens folk annat än att man har dess erfarenheter. Annars blir det inte sant och äkta, menar Levi Petrus på där. Och det tycker jag låter jätteförståndigt. Så det är ju så, kära goda vänner och kristna och lärjungar nu, att vi behöver samlas där Guds ande är utgjuten. Och där de förutsättningarna finns för att andens nådgåvor kan vara i bruk. Är ni med på det eller?
Ja.
Tack så mycket. Ja. Alltså vi har som uppgift att låta dem bli lite tydliga. andens nådegåvor. Att låta dem framträda så där lite i klarhet. Så vi kan säga, här är de. Det här har jag att bjuda på. Paulus, han säger vid ett tillfälle, han kom och delade andens nådegåvor med troende. Det är ju underbart att kunna tänka sig att hur det nu gick till, det vet jag inte. Men det låter väldigt intressant. Och det låter mycket av den helige ande. Nu ska jag läsa första Korintherbrevet 12 också idag. För att jag vill få er med på linjen. Första Korintherbrevet 12. Om andens nådegåvor där. Det finns ju fler ställen att läsa. Men vi håller oss till detta idag. Och då vill jag att vi tänker på att när vi läser de här verserna nu, 7 till och med 10, och där det omtalas alltså nådegåvor, så kan vi se att på ett sätt flyter de ihop lite. De är inte så långt ifrån varandra alltid, utan är rätt så nära. De ligger rätt nära varandra. Men inte så att de inte är avgränsade från varandra, så detta är liksom en sörja bara utav det hela. Men de går in i varandra, men de är också möjliga att avgränsa från varandra. Första Korintherbrevet 12, 7-10. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt. En annan kan skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och då är vi tillbaka där i det ursprungliga i Apostlagärningarna 2. När anden föll över de första lärjungarna där som hade samlats, 120 stycken var de ju i övre salen. Då är vi tillbaka där. För där skedde det stora nedplumsandet, kan man säga. Och sen har det skvätt ut över världen. Och det fortsätter att skvätta, alltså från det nedslaget, när Guds kraft på det sättet kom hit till jorden. Guds ande kom med eld och kraft och härlighet, visdom och kunskap och vad det nu är frågan om alltså. Så då började det där. Så man behöver alltid gå tillbaka dit. För där är själva statten. Där är själva hur det plumsar. Ungefär som en stor sten kastas ner i vattnet. Så var det som hände där då. Ja, och nu får vi vara med om underbara ting här. Jag skulle vilja att vi, ungefär som vi tänker oss ett fruktfat.
Vi vet inte ens. Svär om att jag har ordnat med en skål med frukter i här, olika slag. Ja, så då kan vi säga att när vi sätter ner den ibland oss, så kan vi ju se att där finns ju olika sorters frukter. Där är päron och där är apelsin och där är vindruvor och där finns tror jag någon banan och så vidare. Men samtidigt kan vi säga att där är en fruktskål med frukt. Och vi blir glada över det. Och så går vi dit och tittar. Och är det snälla människor så får man ta också utav den där fruktskålen. Ja. Och Gud är snäll så att han låter oss göra det. Han vill att vi ska göra det. Han vill att vi ska hämta ut utav dessa andens nådegåvor och bruka dem. Det är inte meningen att de ska ligga dolda och svårgripbara för oss. Och att vi på något sätt ska smyga med det som har med andens nådegåvor att göra. Nej, vi ska upp med dem i ljuset. upp med dem i församlingen. De ska bli synliga i den kristna gemenskap. Ungefär som jag ställde fram fruktskålen här med olika frukter i, va? Och vi blir ju allt mer intresserade av den där fruktskålen ju längre den står där. Snart är det säkert någon som inte kan låta bli, utan vi får se en hand som sträcker sig här fram och någon tar en frukt där ur skålen och jag säger varsågod. Det går bra att göra det alltså. Nej, det ska vara finnas märkbart bland oss alltså. Jag tänker på att de ska komma fram i olika sammanhang. Så det är inte bara när vi möts så här till en gudstjänst, utan det kan vara mitt i vardagslivet alltså. Eller i den andliga kampen. Gud uppmuntrar dig att sätta dig på bussen för att resa över till andra, höll jag på att säga, sämre sidan av Göteborg. Och då sätter du dig på bussen och så kommer du över där. Och på bussen kan man få vara med och tjäna med en andes nådegåva. Det kan ske när som helst. Mitt i mötet med okkultism så kan det plötsligt vara så att man har en gåva som Gud vill att man ska använda där. Och det finns förutsättningar för att lösa ett problem. Häromdagen fick jag ett mejl ifrån en man. Jag hade skrivit ett mejl till honom och uttryckt min glädje över att han hade fått en uppgift att skriva i en tidning. Han skulle blogga lite där och så vidare. Och jag skrev och var glad över det, för att jag hade förtroende för den här pastorn. Så att jag skrev då. Och då fick jag ett tack tillbaka. Och han skriver så här: tack så mycket för ditt mejl. Jag upplever det som en profetisk hälsning. Och det var ju bara att jag hade skickat ett mejl. Och så blev det så betydelsefullt för honom alltså. Så det vill jag hälsa er med, er alla som hör mig här idag. Att gör inte det hela för stort, för oåtkomligt och för komplicerat. Utan det är för oss just vi som har samlats här. För oss är det framlagt, upplagt ungefär som en straffsparkssituation. Det är väl underbart man får lägga en straffspark, Janne. Ja. Och man vet att det är bara, är det 11 meter det är till målet alltså. Och målvakten ska täcka hela. Ja, lugn nu alltså. Lugn. Och det har jag slutat med, det går inte längre. Och då är det ju, målvakten har ju en ganska stor yta ska täcka. Så att straffsparkssituationen är jättebra för en spelare. Men samma är det för oss nu när det gäller andens nådegåvor. Gud har ställt fram det mitt i vår gemenskap. Med anden har vi det här. Så då ska vi tänka på det. Bara så det inte blir som det blev vid ett tillfälle. Man annonserade ju på ett ställe att det skulle vara ett möte klockan 19. Och så ämnet var att bli fylld av anden. Och så stod det ta med en kopp. Och det var väl så att man skulle ha fika efteråt, kan jag tänka mig. Så det ska vi ha här också. Men det behövs, vårt hjärta behövs. En kopp räcker inte. Men vårt hjärta behövs för detta. Anden ska vara i vårt hjärta. Och inte bara så att vi kan säga ja, vi tyckte att vi hade anden där. Utan att vi verkligen har det. Vi kan ju likna det här vid att bära ett smycke. Det ser vi. Vi karar kanske inte ser det lika bra som kvinnor ser att det är ett smycke. Och så vi är lite sämre på det. Men jag ser ju att här finns en del som har något smycke. Du har ju något bra där till exempel. Och det finns det här. Vi kan se att någon har ett smycke på sig. Eller det kan ju vara så att man har en slips. En röd slips. Den ser nästan alla. Det är nästan att vi karar ser när någon har slips på sig till och med. Oj, titta där, en man med slips. Men skulle jag haft en fluga dessutom så skulle alla sagt att han hade fluga på sig. Såg ni det? Och vad jag vill mena är att lite åt det hållet ska det vara när det gäller andens nådegåvor. Det ska inte vara så omöjligt att se att nu finns förutsättningarna här för Guds närvaro på ett alldeles speciellt sätt, va? Man kan ju tänka sig att det är frågan om att vi har en parfym. Nu har jag ingen här handen här så att ni behöver inte vara oroliga. Jag vet ju att alla tål inte parfymdoften. Men om vi har den så, och jag skulle spruta till här lite grann nu. Så skulle det dofta jättemycket här på en gång alltså.
Alla skulle känna det, tror jag.
Oj då, det var en god doft vi fick här plötsligt. Och lite det handlar det om alltså. Att den heliga ande kommer bland oss på det sättet. Så vi känner att det doftar Guds härlighet. Det doftar den heliga ande ibland oss. Det doftar Gud. Det doftar Jesus. Ja, så den andliga atmosfären kan skapas på det sättet. För det behöver vara så att det leder ju till att vår tro växer. Vi blir mer intresserade. Vi blir öppna för Guds verk på ett annat sätt. När vi känner atmosfären av den heliga ande ibland oss. Det är ingen tvekan om det. Frågan måste ställas alltså. Hur mycket bruk av andens nådegåvor har vi i våra kristna samlingar? Har vi i den andliga kampen? Hur mycket bruk av andens nådegåvor pågår ibland oss? I våra vardagsliv som enskilda kristna. När vi ber bön, när vi går till jobbet. När vi rör oss bland människor. Det finns mitt i den kristna gemenskapen. Hur mycket är det? Ja,
man skulle kunna ta en annan bild här.
Har du mycket ryggsäcken?
Det skulle kunna se ut så här, vet ni. Den här är inte lätt att få mycket kvar, få ut mycket in. Tänk om man får kämpa när man ska få ut lite räkost här. Man får knyckla ihop den ännu mera. Tänk när vi kommer så utkramare till en gudstjänst eller går ut i livet och är så utkramade av det som har med Gud att göra. Så det blir jättesvårt för människor som möter oss att få en hälsning från Gud. Jaha, den där personen hade ju ingenting att ge. Det var inte mycket man fick från den troende, från den kristna personen. Han var ju fullständigt utkramad, uttorkad. Ja, tänk vad jag fick kämpa för att jag skulle få en hälsning från Gud när jag mötte den personen. Nej, så det är inte bra. Det är skillnad med den här Kalles Kavja här, som ännu inte är brukad. Den är ännu inte öppnad. Jag kan säga det att om jag skulle öppna här nu alltså, jag behöver inte göra någonting knappast förrän det skulle komma fram lite Kalles Kavja från den här tuben. Alltså jag menar, det är så här vi ska komma när vi möts. Inte som Kalle där precis så, utan vi ska komma alltså fulla av Guds härlighet, fulla av Guds ande. Att vi har släppt in i förväg när vi träffas och inte kommer liksom bara som ge mig. Jag har i alla fall ingenting att ge vidare, så jag kommer som en tiggare till gudstjänsten. Men man ska ju komma för att ge. Ja, men visst alltså. Vi kommer uppfyllda av den heliga ande. Så folk knappast vågar röra virus, för det blir en profetisk hälsning direkt alltså. Bara man hälsar på oss alltså. Ja. Är ni med mig?
Ja.
Tack så mycket för det. Det hjälper ju jättemycket. Vi ska läsa nu första Korintierbrevet 1:7. Första Korintierbrevet 1:7. Där texten lyder så här. Till vittnesbördet, jag tror att jag hamnar på sexan där först. Till vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor, medan ni väntar på vår Herre Jesus Kristus, att han ska uppenbaras. Visst är det intressant detta, va? Att det inte saknas något av nådegåvor medan man väntade på att Jesus skulle komma. Och det är ju precis den situationen vi har idag. Vi har aldrig varit så nära Jesu tillkommelse som vi är nu. Det här är ju en dag verkligen nära Herrens Jesu Kristi tillkommelse. Det ser vi när vi kollar av tidens tecken, så förstår vi att nu är det nära. Och när vi läser vår bibel och kollar med allt som kommer via media. Men vi ska se här också i kapitel 14 i första Korintierbrevet. Det finns en text där också som jag tycker jag vill ha med här. Det är verserna 12 och 13. Första Korintierbrevet 14, 12 och 13. På samma sätt med er, när ni nu söker vinna andekrafter, försök då att få dem i överflöd till församlingens uppbyggelse. Därför ska den som talar med tungor be om att få förmågan att tolka sitt tal. Alltså så, vi stannar inte upp, utan vi går vidare. Vi vill ha mer. Det behövs mer. Det är inte bara så att vi vill och säger, här är jag, Gud, sänd mig. Utan det behövs att Sigvard kommer. Det behövs att du kommer. Det behövs att du kommer uppfylld av den helige ande. Det är viktigt att alltså. Så det kan ske när vi möts. Eller det kan ske i själavården i samtal. Ska jag gå till Romarbrevet kapitel 12. Jag hade ett själavårdsärende i fredags. Någonstans här i Göteborgsregionen. Och plötsligt händer detta. Som är så roligt att det händer. Men som man inte kan veta i förväg. Jag hade överlämnat mig åt den helige ande inför det här samtalet som jag skulle hålla. Och där mitt i det så berättar den här personen som jag samtalar med att jag var hos någon häromdagen och fick en hälsning. Och jag visste ju inte vad detta var. Och då kom jag med exakt samma. Att så säger Herren att han flyttar upp dig på ett högre plan. Han lyfter upp dig från det plan som du befinner dig i nu till ett annat plan. Där du börjar tänka nya tankar. Och han, den här personen, han blev helt häpen. Ja, men det var ju vad det som, den andra sa ju likadant. Hur kan du, känner du den personen? Nej, sa jag, det gör jag inte. Men Gud känner oss. Gud vet om oss. Så vad jag vill säga är att när som helst, i vilket sammanhang som helst, så kan det alltså inträffa. 12 och 6 vill jag läsa här. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Så där ser vi ju att tron är viktig. Så det är inte bara så att Gud utmäter något åt oss och så kan det aldrig bli något mer än det. Utan vår tro är viktig. Tror vi att den helige ande kan ge oss en nådegåva, ja då finns ju då är förutsättningarna bättre än om vi säger, ja men Gud kanske inte vill detta för mig. Ni vet, jag är ju så skröplig och jag har ju de här problemen och jag vågar knappt päsa i en gudstjänst eller någonting. Och då blir det ju heller ingenting, hörni. Så vad jag skulle säga, låt oss ha en förväntan. En förtröstan, ett överlämnande åt den helige ande. Så plötsligt så kan det hända det vi inte trodde. Och det kanske vem som helst kan få vara med om detta. Bara vi går tillbaka till det där nedslaget i Apostlagärningarna 2. Det hände någonting där som berör hela världen. Och som kommer att växa nu inför Jesu tillkommelse. Alltså, villigheten att tjäna med nådegåvor och att söka dem är viktigt. Vågar jag säga närmast avgörande. Innan jag kommer in på att vi går över till en liten paus och så ska jag använda mig av ytterligare en illustration här om jag hittar mina grejer. Jo då, här är den. Vet ni att det kan bli så här alltså. Vi ser så jag inte river ner något. Nej. Va? Är det andestarkt idag? Ja, då är det bäst jag har paraply uppe. Tänk om det skulle hända mig. Tänk om Gud skulle vilja använda mig. Nej, hjälp. Det är farliga saker det här. Och det kan ju bli fel dessutom. Tänk om jag ska leva med detta hela mitt liv sen. Att jag profeterade fel. Att när jag skulle be
för någon som var sjuk och räknade med att andens nådegåva var i bruk i mitt liv, så hände ingenting. Hjälp, det är bäst att vi har paraplyn uppe inom pingsväckelsen och baptismen och metodismen, så inte det inträffar något som vi inte har koll på riktigt alltså. Eller, ja, så har vi paraplyn uppe. Känner ni inte igen det här? Hur det har blivit mer och mera så, va? En rädsla för antingen att det har gått, att det har gått fel för, eller tänk om jag skulle ställa mig till förfogande för detta och så blir det inte riktigt rätt. Vad kommer att hända med mig då? Ska det gå klappjakt på mig här i Göteborg sen bland de kristna församlingarna? Ja, det var väl så det var vid den tiden när Petrus sa, samfundsledarna tror att de ska kunna leda detta andliga verk genom att stå vid sidan av det. Nej, så funkar det inte. Bort med paraplyerna. De ställer till det. Och tänk vad roligt detta är. Och då, innan jag landar här i den här första omgången, så ska vi se första Korinthierbrevet 14:26. Har vi en text som jag vill dela med er också. Första Korinthierbrevet 14:26. Och då står det nu så här. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Och då är det inte den naturliga utrustningen som vi kan ha. Att Elvor är väldigt duktig på att spela på det här instrumentet. Eller att Elvor är förkyld och därför skulle kunna ställa till det. Nej, utan vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. En sång, en undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. När Kerstin och jag växte upp, min fru, hon sitter där, du kan väl vinka så alla ser dig, hon sitter, ja, så vet inte om Kerstin minns det på samma sätt som jag kommer ihåg det. Det blir ju alltid så att man har lite olika minnesbilder. Men från Sion Slätte, en liten ort, en liten by, knappast en by ens, utanför Lammhult. Lammhult är inte heller stort, men jag växte upp där. I det här och Philadelphia-församlingen i Lammhult. Sion Slätte, Philadelphia-församling Lammhult. Där fanns en kvinna som brukade vara med. Och plötsligt så kunde det hända att hon sjöng ett tungotal. Och bara det blev vi ju väldigt glada över. Oj, vad ska hända nu? Men kan ni tänka att hon sjöng uttydningen också? Rätt vad det var så kunde detta hända. Att vi fick höra hur hon tog upp i tungotal och sjöng. Och så kom uttydningen. Och så sjöng hon den också. Det var, åh, vad inspirerande det var alltså. Och jag var ju inte så gammal på den tiden. Jag tänkte, detta måste ju vara Gud. Här är ju Gud. Här är ju Guds närvaro. Så jag vill säga det till er, att det kan ske på olika sätt. Var och en något. Och 14:31 heter det så här, i 14:31. Alla har ni möjlighet att profetera. En ni sänder, så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Så underbart bra han har ordnat det. Att alla kan få vara med. Ingen är för intellektuell. Och ingen är för enfaldig. Utan det är ett andligt verk det handlar om. Ingen är för gammal och ingen är för ung. Det rör sig inte om det är en kvinna eller det är en man. Eller om det är ett barn eller det är en vuxen. Utan det handlar om överlåtelsen till den helige ande. Då kan sådana här saker inträffa. Jag tänker också på. Jag pratade förut här om jag råkade säga något om fotboll. Ja. Men jag tänker på att jag skulle vilja läsa första Korinthierbrevet 14 också, 7 och 8. Och där är ett sammanhang där
där Paulus undervisar om hur viktigt det är att det är tydligt. Att när vi tjänar Gud, att vi tjänar Gud tydligt. Att det inte är diffust och svårt att begripa. Och undanstoppat, nästan lite gömt, lite försiktigt. Utan det är ett framställt fat, så här, med frukt i, som vi kan se. Om ett livlöst instrument, en flöjt eller en harpa, ger ifrån sig toner som inte kan skiljas från varandra, hur ska man då kunna uppfatta vad som spelas? Och om en trumpetsignal är otydlig, vem gör sig då färdig till strid? Ja, där har vi ett exempel också. Och jag ska vara försiktig med att blåsa i en domarpipa här. För att det blir ett väldigt kraftigt ljud om jag blåser till. Men det var ju ingen som reagerade särskilt mycket på det, va? Och tänk om en domare skulle agera på det sättet. Utan har ni sett hur de gör? De har pipan i munnen och så... Och med väldig frenesi så blåser de av eller ordnar till det. Och ingen vågar ju knappast säga emot då. För då kommer det ju gå riktigt illa. Och det här är en bild, en illustration. Det ska inte vara så där försiktigt. Och nedtonat och tillbakadraget. Och ja, vi får se kanske. Kanske Gud är mitt ibland oss. Kanske den heliga ande intresserar. Möjlig nästa vecka eller så. Utan här idag, nu. Nu handlar om nuet. Och det blir en tydlig signal. Vi ska således ödmjukt men frimodigt söka gåvorna. Tacka för dem. Och bruka dem. Veta att vi har fått dem av den heliga ande och varför vi har fått dem ska vi också veta om. Det är till församlingens uppbyggelse, ska vara till nytta. Ja, vi ska använda nådegåvorna. I kärlek såklart. Aldrig att vi är drämmande och slår ner varandra med nådegåvorna. Nej, så går det inte till. Utan det ska vara till väckelse, till förnyelse. Det ska vara till välsignelse och det ska vara till seger över ondskans andemakter. När jag ska sluta med den berättelsen innan vi tar en paus. När jag fick kallelsen av Gud att ge mig i kast med antroposofin och utreda den. Vad det var för någonting. En andlig rörelse som hade startat upp i Österrike, Tyskland och som växte. Och Rudolf Steiner var grundare av detta. Och det var verkligen en falsk lära. En falsk religion. Och så fick jag kallelsen av Gud att ta itu med detta. En morgon sitter jag på expedition i Gnesta. Uppe i Sörmland där jag var pastor. Då och samtidigt i Järna pingstförsamling. Och klockan tror jag var möjligen 4 eller någonting på morgonen. Tidigt var det i alla fall. Och jag satt och skrev ett missionärsbrev och berättar i missionärsbrevet ut till Afrika här för mig det var att jag nu skulle på order av Gud ta och ge mig i kast med detta och börja belysa vad det här var för någonting och varna för det. Och när jag sitter där, då känner jag Satan är på expeditionen. Här är en ond ande nu. Det blev helt kallt liksom i rummet och jag blev stel som en pinne. Och jag försökte att använda tangenterna på skrivmaskinen och få ner tangenterna så jag kunde avsluta brevet. Så jag ropade till i Jesu namn och så skrev jag färdigt och sen reste jag mig upp och vände mig om. Och gick emot detta som fanns där. Jag vet att det fanns där. En kraft, en energi, en andemakt. Och det här var på övervåningen så att jag gick ner för trappan och talade i tungor under det att jag gick och drev detta framför mig ner för trappan, ut på gården, ända ner till landsvägen som går mellan Södertälje och Katrineholm. Och där så, precis vid postlådan, så släppte detta och seger var vunnen. Och jag gick tillbaka och skrev sedermera 2 böcker med Guds hjälp. Jag vill bara säga, så är ett andens verk. Så kan ett andens verk vara. Nu stannar jag upp lite. Herre, hjälp oss nu att vi
tänker efter vilka vi är, vad du kan vilja med våra liv, och du helige ande, att det blir efter hur du leder det hela. I Jesu namn. Amen.